Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Här pratar vi om statens roll i samhället och hur det är att jobba i staten. För 30-40 år sedan så var Sverige ett land med ett överflöd av el. Billig el dessutom. Elproduktionen låg mer eller mindre i statens händer. Och staten hade som mål att förse hela landet med pålitlig och prisvärd el. Och idag har el blivit en bristvara. I alla fall när det är riktigt kallt och vindstilla ute. För då behöver vi alla mycket el. Om man till exempel vill duscha varmt men vindkraften inte snurrar. Och förra vintern så blev ju läget extra krisigt. Då stoppades driften nämligen också i flera kärnkraftverk på grund av tekniska problem. Och läget var så illa att Svenska kraftnät varnade för elbrist. Och myndigheten då var orolig för att de skulle behöva nödstänga ner delar av elnätet. Och när jag säger nödstänga, då menar jag liksom att man drar ut kontakten. Man kan helt enkelt koppla bort delar av Sverige från elförsörjningen. Och i år så säger experterna, ja, då är läget mer under kontroll. Men Svenska kraftnäts prognoser för framtiden är ändå ganska dystra. Och om några år så kommer det saknas stora mängder el i Sverige under vinterns kallaste timme. Och varför har Sveriges elförsörjning blivit så här shaky? Och vem ser egentligen till att alla vi i Sverige har el? Är det staten? Eller vem är det som bestämmer? För att reda i det här så måste vi ju fråga experterna. Och därför säger jag hej och välkommen till er. Först och främst Hannes Sonsjö från Lunds universitet som forskar om elnätets politiska dimension.
Tack för det. Kul att vara här.
Kul att du är här, Hannes. Du är ju med oss på länk från Lund också. Men kan man säga att du forskar över om vem som bestämmer över elen i Sverige?
Det kan man säga på ett sätt. Det är en del av det jag forskar kring. Absolut, försöka förstå det.
Med mig här i studion har jag journalisten Jonas Fröberg. Kul att du är här också.
Tack, jättekul att vara här.
Du är ekonomijournalist på Dagens Nyheter och du har kartlagt orsakerna till den svajiga elförsörjningen i ett långt reportage som jag har tagit del av, precis många andra med stor behållning. Varför valde du att nörda ner dig i det här ämnet?
Ja, men det finns något väldigt kittlande med el, med tåg och med några andra ämnen som man måste ställa frågan, är det här nationell infrastruktur eller är det en handelsvara? När man avreglerar och vill effektivisera. Men vad leder det till? Vad leder marknadens krafter till? Och det är otroligt, otroligt spännande, och, tycker jag.
Vi ska gå igenom vad som har hänt historiskt på den svenska elmarknaden. Men först skulle jag vilja att vi pratar lite om här och nu. Och Sverige har ju alltså hamnat i det här läget då där det kan bli akut brist på el till vinter, i alla fall liksom på vintern. Men Hannes, vad skulle du säga är den absolut viktigaste anledningen till att vi ser den här akuta elbristen?
Elsystemet består av tre stora block. Vi har produktion i ena änden och sen har vi användning i andra änden. Och däremellan har vi överföring. Och alla dessa tre delarna har nu verkligen utsatts för en liksom väldigt tryck. Vi har en väldigt kraftig ökad efterfrågan. Vi vill elektrifiera vårt samhälle. Vi tror att det är vägen ut ur det fossila beroendet. Den svenska elproduktionen är otroligt ren och fri från utsläpp. Så att vi vill att mera saker ska börja gå på el. Det ena sidan. Den andra sidan är ju det du nämner med produktionssidan. Alltså vi har haft stora kärnkraftsblock som har tagits ur drift, planerat, alltså Ringhals inte minst. Och sen hade vi då, som sagt, förra vintern dessutom ett oplanerat driftstopp. Och sen däremellan har vi då överföringsfrågan. Alltså vi har helt enkelt utmaningar, flaskhalsar i vårt elnät. Så den här tidigare vattenkraften som vi har liksom tagit för givet i södra Sverige framförallt, den fastnar liksom halvvägs. Och där fick vi då ett väldigt stort importberoende söderifrån, Tyskland, Danmark. Och det är inte alls självklart att det finns ett överskott där. Så att det är liksom, om man ska försöka förstå de här stora förändringarna, så är det i alla de här tre byggstenarna kan man säga i elsystemet.
Ja, men, och en enkel fråga då, har vi liksom för få kraftverk i Sverige? Att vi skulle behöva fler kraftverk till exempel i södra Sverige, låter det som på dig?
Ja. Det är det ju, absolut. Vi vill ju bli mer självförsörjande, som vi kallar det, i södra Sverige. Helt klart så. Alltså när kärnkraften försvinner, då försvinner ju på ett bräde i princip en väldigt stor kraftproducent. Så kan man säga. Vi har gått back i produktion i södra Sverige.
Ja, jag var ute i Bråviken i helgen, som är alltså den här viken mellan Nyköping och Norrköping. Och där i horisonten så ser man ett gammalt nedlagt, tror jag, kärnkraftverk eller liksom reservkraftverk. Men menar du som har kunskap om systemet, Hannes, menar du att, så här, att det inte finns några reservkraftverk än som man kan sätta igång under de här liksom kallaste dagarna?
Vi förlitar oss på att när elpriset är tillräckligt högt så kommer någon att dra igång sin gamla gasturbin som står där ute och tjäna pengar på dem. Problemet då i citationstecken är att elpriset blir aldrig så högt så att det blir lönsamt att hålla de här gasturbinerna.
Man vill helt enkelt vem är den här någon som ska dra igång gasturbinen?
Ja, någon är ju oftast privata aktörer. Det finns ingen, så att säga, som för goodwill sitter och trycker på en gasturbin för några miljoner som kanske rullar någon timme om året.
Ja, men spännande. Jag tänkte att vi ska backa bakåt lite. Eller blicka bakåt kanske snarare än att backa bakåt. Elproduktionen funkade ju helt annorlunda förr i tiden i Sverige när vi hade så mycket el att det liksom både räckte och blev över. Och om vi gör en tidsresa här då tillsammans, vi säger att året är 1973. Svenskarna har utsvängda byxor, sitter i sina dåligt isolerade mexitegelvillor som värms upp med direktverkande el och så lyssnar de på ABBA. Ja, jag tänker att ni fattar. Jonas, kan inte du berätta hur fungerade Sveriges elförsörjning då? Vem såg till att svenskarna hade el?
Ja, det var ju en blandning aktörer av, det var statliga med framförallt Vattenfall och det var kommunala och det var också några stora industrier som SCA, AGA och några till som hade egen alltså elproduktion, framförallt då i älvarna i norr. Och det här, grejen med de här, de kallades för klubben. Eller att det var ju nästan, med dagens ögon skulle man ju se det här som olaglig kartell. Åh, det här är ju hemskt.
Staten och kapitalet sitter i samma båt här och kartellbildar kring elpriset.
Eller hur, precis. Ja, mm. Men då var själva målet var att tillhandahålla billig och leveranssäker el. Och sen var det så att man byggde ju... när man också byggde kärnreaktorer, förenklat så byggde man, det var ju, man byggde dem ända fram till 85, att man byggde i princip en för mycket. Budskapet från regeringen till basindustrin, det var ju att kör på, elen räcker, elen är billig, elen finns alltid där. En intressant sak också, bara om man tittar tillbaka, och där får du rätta med Hannes om jag tycker jag fel, men det var ju att när man gjorde utredningar om man skulle avreglera, det kom ju väldigt, väldigt stark vind av att mycket skulle avregleras på början av 90-talet. Det var ju också att utredarna sa att systemet är tämligen effektivt.
Ja, men jag tänker ni tar oss långsamt framåt i historien. Jag tänker att vi ska stanna upp lite vid 1996 och när elmarknaden avreglerades i Sverige. Men kan inte du berätta, Jonas, utifrån dina efterforskningar, varför övergav man det gamla systemet och skapade den här mer liberalt betonade marknaden för elen?
Jag skulle säga att det var en blandning av faktorer. Dels så var det en väldigt stark vind som blåste mot avregleringen. Man tittade på Storbritannien och, om jag inte minns fel, Norge som hade gjort det här. Och det var också så att det blev inom regeringen, så även på socialdemokratiska sidan, så var det ett nytt gäng med framförallt på Finansdepartementet som anammade de här idéerna och tyckte att det här var väldigt bra, att man skulle effektivisera. Och sen fanns det också en annan faktor, det var ju också att vi var ju på väg in i EU. Själva tanken var ju fria flöden mellan länder. Men att återigen man backar tillbaka till de här utredningarna, vi hade ett ganska tämligen effektivt system som fungerade väldigt väl. Och där just andemeningen var att ge den här säkra elen. Mm. Och nu skulle jag säga att det här konsekvensanalyserna gjordes inte riktigt vad det här kunde innebära. För att någonting som det innebar också, om man tar det också bara väldigt kort, det var ju att man släppte loss, alltså det är dels elproduktion och dels, som Hannes berättade, hur man distribuerar el, alltså elnäten. Och nu släppte, om man förenklar det här lite grann, så släppte man ju allting fritt. Mm. Och då skedde det också en stark koncentration i princip till tre bolag. Vattenfall, vi har Eon, vi har Fortum, eller några, det beror både på produktion och elnäten. Ellevio för elnäten också.
Som väl dessutom är statliga bolag från andra länder. Alltså snarare än rena marknadsaktörer eller vad man ska säga.
Ja, då kan man ju fråga sig vilken... Vad har de för ansvar och vad har de för vilja att säkra elen i Sverige? Kontra att som ett aktiebolag är uppbyggt att tjäna maximala pengar till sina aktieägare.
Vad skulle du säga om det här då, Hannes? Är det så att det var ineffektivt innan den här avregleringen 1996 och man ändå försökte göra något i god tro?
Jag vill säga, eller rättare sagt, forskningen är tydlig med att vi hade ett överdimensionerat system före 96. Alltså vi hade hängsle, livrem, bälte. Alltså det var väldigt mycket luft i systemet. Vilket ju då på liksom ekonomiska termer kallas för ineffektivt. Det var lite för överdimensionerat. Vi hade lite för mycket pengar investerat i detta som vi inte använde. Det vill säga, ja, det fanns ett rationellt tanke bakom att konkurrensutsätta detta. Historiskt sett så har priserna i medeltal sjunkit sedan avregleringen 96. Så är det.
Just det, så man kan säga att priserna har sjunkit men kanske den allmänna beredskapen har blivit lite sämre. Är det liksom det som har varit trade-offen eller vad man ska kalla det?
Ja, så blir det ju. Alltså vi släpper ju rådigheten över ett system när vi marknadsutsätter det. Alltså det är ju det vi pratar om i många andra sektorer nu. Det är liksom kopplat till totalförsvarsberedskap till exempel. Medicinberedskap, det här just-in-time-samhället vi har byggt upp. Just in time betyder i princip inget slack i systemet, inga extra kostnader liksom för buffert och lagerhushållning.
Och om jag bara får koppla på det här så finns ju väldigt, bara, vad är det, ett par mil från dig finns ju Öresundsverket. Och det här är ju ett ganska stort, ett gasverk då, naturgasverk. Och det här verket kan alltså förse Malmö med el och större delen av Skåne. Man moderniserade kraftigt för 10-15 år sedan, va? Och sen lade man det i malpåse efter några år för att det var inte lönsamt. Och nu ägs ju det av Uniper som ägs av tyska staten som går med fruktansvärda förluster. Och då är det här marknaden som, nej men det var inte lönsamt att köra för att det var naturgas och biogas var ännu dyrare. Så att det har ju bara stått. Och nu efter ganska många år, många väldigt sårig politisk strid där kommunalråd i Malmö och regionråd har gått till regeringen och sagt att nu får ni förfaringen ta och se till att det här verket blir kvar. För att man skulle sälja det i delar, man hade sålt det redan. Men nu, bara för några månader sedan här, så tog Svenska Kraftnät och ska lägga in 1,1 miljarder just för det här, att kunna ha det som, lite förenklat, att ha det som beredskapsverk, att kunna, om det blir väldigt kris, att kunna ha det. Men det är nu, vi ser ju de här tecknen nu att staten börjar att återta, det Hannes var inne på, rådigheten.
Ja, om jag bara får flika in en sista sak kopplat till det, den också symboliserar ju den otroliga investeringsosäkerheten som finns i detta. Alltså de fattade beslut, Sydkraft som sen blev E.ON, att bygga detta ungefär samtidigt som man beslutade att Barsebäck skulle stängas ner. För då helt plötsligt insåg man att shit, här finns ju ett business case. Alltså om Barsebäck försvinner så försvinner ju massa produktion, elpriserna kommer att gå upp i södra Skåne, vi kommer tjäna pengar på det här verket. Men det som händer är att vi får den här väldigt snabba energiomställningen till vindkraft, till import på ett helt annat sätt, alltså en EU-integrerad marknad. Så att, precis som Jonas säger, lönsamheten försvann, inte över en natt, men över ett par år. Och då vi förstår liksom det här med ledtider, hur långt det tar det från liksom beslut till ett färdigt bygge. Så att det var inte alls irrationellt att tänka att vi behövde liksom ett gasverk eller gasturbin i Skåne. Men verkligheten kom i fatt liksom, och andra politiska beslut gjorde att det blev olönsamt.
Men också bara att det är så intressant att säga att det tog väldigt många år innan staten reagerade och sa att ja, men det är ju viktigt att ha det här, tycker vi, staten. Och då ser vi till att pytsa in pengar nu, väldigt förenklat. Men det var ju under väldigt lång tid där marknaden skulle sköta det här.
Är det beredskapsklokhet som har gjort att vi har förstått att, på tal om att det här med just in time, att det inte längre fungerar?
Ja, men så är det ju. Absolut. Ja. Och det här är ju väldigt konkret, så handlar det om så kallad ödrift i det här verket. Och det har man alltså inte haft i Skåne på ganska lång tid. Det vill säga att om det blir jättekris, att Malmö skärs av, då ska det här verket kunna förse Malmö med el, alltså inom stadens gränser, om man förenklar det.
förstår man att ett kommunalråd är intresserat av det helt
och det,
enkelt.
Och det var så under ganska lång tid som man inte har haft det. Man har det ju inte nu heller.
Mm. Ja, men jag tänkte att vi ska fördjupa oss lite kort här idag i statens ansvar. För jag tänker att det är den frågan vi håller på och tassar kring här. Hannes, vem skulle du säga att det är som bestämmer över elproduktionen i Sverige idag?
Ja, jag vill sticka ut hakan och säga att inte är det regeringen i alla fall. Även ifall de ofta kanske vill få det att låta så i debatten, så att säga. Alltså, jag skulle kunna säga att det tas ju fler, jag ska säga, energipolitiska beslut på kommunal nivå än vad det tar liksom, i Rosenbad. Därför att det är där det händer. Det är där det ges tillstånd till vindkraftparker och annat. Sen är det självklart så att det finns olika styrmedel, skatter och subventioner som spelar roll. Självklart har regeringen rådighet över detta. Men det som har hänt och det som den här klimatmålsutredningen nu till exempel, John Hasslers stora utredning visar, det är att EU-regler är det som sätter bottenplattan. Vi behöver inte hålla på längre och säga hur Sverige ska se ut. För det, alltså EU har fått så pass mycket makt, kan vi säga, rådighet. Vi har gett mycket av vårt självbestämmande till EU därför att vi tror att det finns en poäng att vi tar gemensamma regler kring det här, gemensamma resursen. Så det korta svaret blir att kommuner, regering, men framförallt på EU-nivå, där sätts spelreglerna för den här marknaden. Mm. Och det jag vill vara tydlig med att säga här, kopplat till ödrift och annat, det är att vi måste hålla i huvudet att det finns något som kallas för normaldrift. Då är det marknaden, marknadsmässiga villkor. Sen kan vi gå över till det som kallas för störd drift. Då har helt plötsligt Svenska kraftnät en helt annan rådighet. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Så när vi pratar om ödrift och beredskapspengar och annat, då pratar vi om att vi har gått över till störd drift. Så det är mitt medskick här när vi pratar om statens roll. Så länge vi pratar om normaldrift, då är det ju marknaden primärt som styr.
Just det. Och Jonas, när du har gjort din research, vem skulle du säga att tar helhetsansvar för att hushåll och företag i Sverige får el till sina respektive verksamheter och hem?
Ja, det är ju ingen. Eller att det är marknaden. Och som Hannes inne på, väldigt, väldigt kopplat till EU. Vi har till exempel nu något som har gått helt under radarn, bara som ett litet exempel, ett nytt sätt att beräkna hur elen ska åka mellan olika elområden. Och där, det är en EU-förordning bakom det. Och den innebär i korthet att 5% enligt Svenska kraftnäts beräkningar mer el kommer att åka ur nordiska systemet ner till Tyskland och så vidare. Och i princip är det som att bygga en helt ny elledning ut ur Sverige. Det här som har varit en jättepolitisk fråga där Vänsterpartiets ordförande har gått ut. Det har varit forskare som sagt att vi måste strypa elen och bara, vi ska ha elen i Sverige. Men EU säger ju att nej, vi ska ha att det ska vara störst samhällsnytta i Europa. Och när jag intervjuar Svenska kraftnät nu så säger de att nej, men det blir högre pris i Sverige och lägre i Danmark, Tyskland och så vidare. För att det är så det här ska fungera. Då blir samhällsnyttan i Europa bäst. Men det är frågan, vad ska vi ha för hållning i det här? Är det det bästa då? Eller ska vi vara nationalist och säga att vi drömmer oss tillbaka till priserna när vi hade älvarnas väldigt låga elpris och sådär.
Men det är inte så mycket debatt om den där förordningen, eller? Eller är det jag som har missat bara?
Nej, jag håller på med en artikel om den. I alla fall. Men den har gått väldigt mycket under radarn.
Just det. Om vi tänker lite framtiden här då kort. Jonas först då, vad tänker du att staten borde göra? Om det nu är liksom ingen som har ansvar, har du någon idé om så här, det här borde staten göra för att säkra elen i framtiden?
Ja, men om man tittar på liksom fältet nu så är det ju att alla säger vi måste bygga mer elproduktion. Men sen så, och då pratar man ju om det är kärnkraft och det är vindkraft framförallt och såna eller havsbaserade parker. Men problemet är att alltså spaden måste sättas i backen typ nu, men ingenting händer. Och bakgrunden där är ju att det här är ju väldigt, man tar kärnkraftverk, det är väldigt, väldigt långsiktiga beslut. Och där är det ju väldigt, väldigt, väldigt tungjobbat för att det finns ingen blocköverskridande uppgörelse. Och det vill industrin ha. Och sen kan man ju också fråga sig om folk har varit emot vindkraft. Vad tror ni om man bara tar en sekund och tänker på kärnkraft, även om det är såna här väldigt små verk man har pratat om också. Och vindkraften, det här har ju också regeringen, man har ju sagt att man ska premiera kärnkraft och i Tidöavtalet där, och faktiskt bestraffa vindkraft genom att anslutningsavgiften ska betalas av de som bygger vindkraften ut i de här vindkraftparkerna till havs till exempel. Det kan vara upp till 15% av kostnaden. Och det gör att de, nu förenklar jag väl, men liksom de står och Vattenfall står och funderar på stora vindkraftsparker, men det händer ingenting. Och här, om man bara tänker högt, så att ha en väl, alltså det bästa vore ju att ha en uppgörelse där alla partier är med. Så här tänker vi oss närmaste 50 åren.
Ja, jag gillar 50-årsöverenskommelsen från politikerna. Hannes, vad tycker du att staten borde göra för att säkra Sveriges elproduktion framåt?
Alltså ett centralt begrepp, både i liksom ekonomisk teori men också i Tidöavtalet, det är ju det som kallas för teknikneutralitet. Alla teknikslag ska bära sina egna kostnader. Det är bland annat därför, till exempel som Jonas nämnde, det här med den anslutningen för havsbaserad vind. Det drog mig in. Vi ska inte ge subventioner till något kraftslag. Må bästa kraftslag vinna. Men i samma Tidöavtal så säger man att det ska finnas snabbspår för kärnkraft. Det ska finnas kreditgarantier för kärnkraft. Och nu så gick Liberalerna ut och sa att staten ska till och med finansiera ny kärnkraft. Och Vattenfall ska få i uppdrag att upphandla ny kärnkraft och forska kring ny kärnkraft. Så allt är teknikneutralt förutom kärnkraften, så läser jag in det just nu. Och det är helt fint. Alltså som forskare och liksom som politisk styrning ska ju peka ut vinnare och förlorare. Det är liksom hela idén att prioritera mellan olika mål i samhället. Det är politikens uppgift. Men det blir lite intressant om vi har ett borgerligt block som bedriver planekonomi. För det är det handlar om. Vi ska bygga upp ett nytt elsystem på ett sätt som vi politiker tycker är bäst. Det är inte längre marknaden som ska bestämma vad som är bäst. Utan nu ska vi gå in och liksom ha ett snabbspår. För att nu har vi inte tid att vänta längre. Klimatet står och väntar. Och industrin står och skriker efter billig el. Och teknikutveckling. Alltså tekniken springer och rusar fram nu. Vätgasen till exempel. Batterilagring. Så risken är att vi bygger in oss i ett system som står klart om 15-20 år. Som redan är föråldrat. Det är ju det som är det största året, på tal om investeringsosäkerhet. Så vad staten behöver göra är att minska den osäkerheten för investerare. Och just ryckighet är ju något av det värsta en investerare vet. Alltså att gårdagens spelregler inte gäller längre. Jag har helt plötsligt byggt ett Öresundsverk som inte behövdes därför att ni har pumpat in massa vindkraft i systemet. Allt var tråkigt. Så att, visst, att staten går in och blir finansiär kan ju vara att ta väck en investeringsosäkerhet, för då är det staten, men då blir det ju vi tre, alltså då är det vi tre som ska betala det, vi har våra skattepengar. Och sen handlar det också väldigt mycket, vad får staten göra? Och där går jag tillbaka till EU och de här statsstödsreglerna som finns där. Och nu hade vi liksom tur i oturen då en energikris här för ett par år sedan som triggades av liksom invasionskriget i Ukraina framförallt. Då tilläts ju en del typ av statsstöd som inte var tillåtet innan. Men det viktiga medskicket här är att om politikerna tar politiska beslut, då blir de också hold accountable i slutändan, så att säga. Man måste också ta ansvar då för de besluten man tar. Och Riksrevisionen har ju precis varit ute med en rapport nu och tittat på att ja, när regeringen har fattat ganska felaktiga beslut energipolitiskt och inte tagit ansvar för konsekvenserna.
Ja, så långsiktig planeringshorisont och sätt ner spaden i marken. Tack så jättemycket, Hannes Sonsjö, forskare i energi- och miljösystem vid Lunds universitet. Tack också så mycket till dig, Jonas Fröberg, som är ekonomijournalist på Dagens Nyheter. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för att du lyssnade idag.